الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد في فوتشتر دروس المهمة وبرد فور وكان Vi började i förra veckan att tala om bönens villkor. Vi sa att de är 9 i antal. Islam, förstånd, mognad, wudu, renhet från najasa, att vara lämpligt klädd så att ens aura täcks, att bönetiden gått in och att man står vänd mot qibla, att ha avsikt för bön. Vi kommer inte längre än fjärde punkten. Det fjärde villkoret som är att man har wudu. Och vi kommer nog inte komma längre idag heller. Vi ska tala om att rena sig. Och Sheikhen, han tar upp det här lite senare i 12:e lektionen på sida 36. Tvagningens villkor, shurut al-wudu. Och lektionen efter den 13:e lektionen, 13:e. Tvagningens obligatoriska moment. Och vi nämnde förra veckan att det finns två sätt att rena sig på. Med vatten eller med sand, tayammum, med jordens yta. Och vi nämnde också att det finns två sorters orenheter. Den lilla och den stora. Den lilla som kräver wudu. Och den stora som kräver rusul. Och ni vet självklart när man måste göra wudu. När man har brutit sin wudu. Och rusul måste man göra efter umgänge, utlösning, menstruation eller efterbördsblödningar. Och vissa ulema säger också att man måste göra rusul när man blir muslim. Allahu alam. Och det är ganska självklart varför man talar om wudu innan det att man talar om bönen. Om ni kollar ulemas fiqh-böcker så börjar de ofta tala om wudu. Och sen kommer bönen. Och bönen är islams andra pelare efter shahadatan. Och man börjar tala om wudu därför att wudu är en förutsättning för att bönen överhuvudtaget ska accepteras. Som profeten alaihissalatu wassalam han sa, att Allah accepterar inte bönen för den som har brutit sin wudu förrän han förnyar sin wudu. Och vi nämnde i förra veckan wudus villkor, som Sheikhen också nämner på sidan 36. Islam, förstånd, mognad, avsikt, dess fullbordnad, det vill säga att personen inte avser att avbryta sin tvagning innan den är komplett. Att man renar sig från toalettbesök innan det att man gör wudu, istinja. Att man renar sig med vatten, papper, sten och liknande. Och vi nämnde också att vattnet måste vara halal. Att vattnet inte får vara stulet. Och det måste också vara rent. Och vi nämnde just det, att även om vattnet är stulet så finns det ikhtilaf. Och den korrekta åsikten är att wudun accepteras även om vattnet skulle vara stulet. Men man får synd för att ha stulit vattnet. Och vattnet måste vara rent också. Vi nämnde också förra veckan att det finns två sorters vatten. Fahir och Najis. Rent vatten och smutsigt vatten. När räknas vatten som smutsigt? Vem kommer ihåg? Ja. Smak. Och färg. Typ. Om en av tre saker ändras med vattnets konsistensen så att det blir, det ändrar färg, smak eller lukt. Men det stämmer inte riktigt att bara säga så. Om vattnet ändrar färg på grund av färgämne, blir det najis? Nej, det blir det inte. När blir det najis? När blir det smutsigt? Om en oren sak ändrar vattens lukt, färg eller konsistens. Okej? Det är viktigt att man kommer ihåg det. För om man är ute i skogen och hittar en vattenpöl, som vi sa, som har ändrat färg, lukt och smak på grund av mossa och blad. Får man då göra vodå med det här vattnet? Ja, för det är inte najis. Okej? Så det är viktigt att man skiljer på det här. Taib, om det har ramlat lite najasa i vatten i en swimmingpool och det inte har ändrat färg, lukt och smak, får man då göra vodå med det här vattnet? Ja. Sen måste man också avlägsna allting som hindrar vattnet från att nå de delar som måste tvättas i vodå. Som till exempel, vad sa vi? Målarfärg, lack och nagellack, liknande saker. Måste tas bort innan det att man gör vodå. Och det vi ska börja tala om idag är det som står på sidan 38, tvagningens obligatoriska moment. Tvagningens fem obligatoriska moment är att tvätta ansiktet samt skölja mun och näsa med vatten. Och här vet jag inte, de som har med sig boken ser att det först står tvätta händerna och underarmar, men det är fel. Det där är punkt nummer två. Okej? Okay? För man börjar inte med att tvätta armarna före ansiktet. Och jag kollade i arabiska originalet. Där står det ju självklart först att man tvättar ansiktet. De obligatoriska momenten. Det är skillnad på sunna och obligatoriska. Så att tvätta ansiktet samt skölja mun och näsa med vatten. Sen kommer att tvätta händerna och underarmar till och med armbågarna. Och sen att stryka vatten över hela huvudet samt öronen. Och ordet tvätta öronen stämmer inte riktigt heller. Man ska inte tvätta öronen. Det är fel att tvätta öronen och tvätta huvudet. Utan Allah subhanahu wa ta'ala säger att man ska stryka över huvudet. Och det är fel att tvätta huvudet och öronen, utan man stryker över dem. Att tvätta fötterna till och med anklarna. Att utföra tvagningen i föreskriven ordning utan dröjsmål. Och det nämnde vi förra veckan också, att man gör den i rätt ordning. Du gör inte armarna före ansiktet och så vidare. Och utan dröjsmål kommer vi inshallah ta'ala att nämna idag. Vi går igenom de här momenten. Wudu från Kitab Shurut al-Salah, bönens villkor, av Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Och dess förklaring är av Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Väldigt kort inshallah ta'ala. Och han nämner samma villkor för wudu och nämner bevis versen i surat al-Ma'ida, vers 6, där Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Troende, då ni står för att be, tvätta då era ansikten, era händer upp till armbågarna, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, och stryk över era huvuden och tvätta fötterna upp till anklarna. Surat 6, Ma'ida. Gå till, se till mig. Och Sheikhen säger att wuduns beskrivning finner vi i Koranen och i profeten Sunna alaihi salatu wassalam. I Koranen är det versen som vi nämnde, Surat al-Ma'ida, vers 6. Och från sunnan finns det många hadither som förklarar wudu. Och bland de kändaste är hadith Uthman radiyallahu anhu. Där han fick vatten för att göra wudu. Tvättade sina händer 3 gånger. Tvättade sen ansiktet 3 gånger. Sköljde munnen och näsan. Tvättade sen sin högra arm från handen till armbågen. Och sen sin vänstra. strök över huvudet, öronen och tvättade båda fötterna upp till anklarna. Och så sa han sen att jag såg Allahs sändebud alaihissalam göra wudu på det här sättet. Och sen sa han, den som gör wudu på det här sättet och sen ber två raka utan att tänka på någonting annat blir förlåten för hans föregångna synder. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Och ulema säger att denna hadithen är den mest kompletta. Den bästa som man kan göra. Alltså att tvätta allting tre gånger. Det är det bästa som man kan göra. Och man får inte tvätta mer än tre gånger. Det här är ganska viktigt. Det har nämnts i sunna. Att man kan tvätta en gång, två gånger och tre gånger. Allting finns i Bukhari. En, två eller tre. Men profeten alaihissalam han sa, så här gör vi wudu. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ. Den som gör mer än så här, han har gått över gränserna. Han har gjort zulm. Så man får absolut inte göra mer. Och det är wiswas från shaitan. Och det är extremt att hålla på och tro att man inte blir blöt av att tvätta sig tre gånger. Okej? Okay? Profeten alaihissalam gjorde wudu med väldigt lite vatten. Ibland nästan mindre än en halv liter vatten. Så vi har wudu ibland med flera liter vatten och tror att, att det inte räcker. Och det här är från wiswas. Utan man använder lagom med vatten. Och man tvättar inte mer än tre gånger. Det första man då måste göra när man gör wudu är att tvätta ansiktet. Det första man gör. Och sheikhen avslutar med att nämna att säga bismillah. Vi kommer till inshallah och ta'ala. Ja. Men varför börjar han inte med att tvätta händerna? Ja. För att det är sunna. Eller? För att det är sunna. Det är inte obligatoriskt. Och det vi pratar om nu är wudus obligatoriska moment. Att de är fem stycken. Och sheikhen säger sex stycken. Fem eller sex stycken. Och att tvätta händerna i början på wudu är inte obligatoriskt. Utan det är sunna. Men det är däremot sunna. Eller wajib. Att tvätta händerna när man har gått upp från sömnen. Innan att man stoppar dem i vatten. Du får inte gå upp från sömnen och stoppa ner händerna i vatten och börja wudu. Det här är förbjudet. Utan profeten alaihissalam han sa, man måste tvätta sina händer tre gånger innan det att man för in dem i vatten. Så det är wajib att tvätta händerna när man vaknar från sömnen. Och det finns också lite ikhtilaf. Är det sömn på natt eller på dag? Och det som vissa hadith säger på natten. Om man vaknar efter sömn på natten så måste man tvätta händerna tre gånger. Det finns hos systrarna. Kan systrarna ställa ut lite stolar framför dörren? Taib, och vad gäller ansiktet så är det som räknas från hårfästet uppe vid pannan, hårfästet till slutet av skägget. Allt det här måste man tvätta. Och på bredden till öronen. Alltså inklusive polisongerna och det här lilla den här huden som finns mellan polisongen och öronen faller också in i ansiktet. Och tahlil al-lahya, att föra in fingrarna i mellan skägget för männen, är rekommenderat, säger sheikh. Rekommenderat, för det har nämnts från profeten sunna alaihi salatu wassalam. Och vad som också faller in under att tvätta ansiktet är att skölja munnen och näsan. Al-istinshaq wal-madmada, som det heter på arabiska. Och det här har ju nämnts i hadither, hadith Uthman och andra. Och profeten alaihissalam har också beordrat att man sköljer munnen och att man tar in vatten i näsan. Han sa i Abu Dawud, om du gör wudu så skölj munnen. Det är en beordring. Tyder på att det är obligatoriskt. och i Bukhari och Muslim, att om ni gör wudu så för in vatten i näsan och blåsen ute. Och det är också en beordring som tyder på att det är obligatoriskt. För det finns vissa av ulema som säger att det inte är obligatoriskt. Det räcker med att bara tvätta ansiktet. Det är därför ibland nämner vi saker som kanske är självklara, eller? Ni kanske alltid har sköljt munnen och näsan. Men det finns de som säger att det inte är obligatoriskt. Då måste vi nämna de här bevisen. För att ni ska förstå att det är obligatoriskt. Den andra punkten är att man tvättar händerna upp till armbågarna. Från tåtopparna upp till armbågen. Och armbågen räknas med. Man måste inkludera armbågen när man gör wudu. Man kan inte tvätta till armbågen och låta bli själva armbågen. Utan den här knölen måste också bli blöt. Och sen säger Sheikhen att det räcker inte med att tvätta händerna i början på wudu. Och det här är fel som många gör i wudu. Att de nöjer sig med att tvätta händerna i början på wudu. Och sen när de tvättar ansiktet så tvättar de från handleden till armbågen. Och tänker att händerna har jag redan tvättat. Det här är fel, säger Sheikhen. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att efter ansiktet ska man tvätta händerna upp till armbågen. Och personen som inte gör det har inte följt Koranversen. Okej, okay? Så tvätta händerna i början på wudu är sunna. Men att tvätta dem efter ansiktet är wajib. Från fingertopparna till armbågen. Sen att man stryker över huvudet. Och det här gör man bara en gång. Och man börjar med den främre delen av huvudet. Och går bakåt. Och sen går man tillbaka. Där man började ifrån. Alltså man blöter händerna. Och drar från början på hårfästet tillbaka där håret slutar. Och sen drar man fram igen. Och sen så för man in pekfingret i örat och stryker med tummen på utsidan av örat. Och man behöver inte ta nytt vatten för det, utan man använder samma vatten. Hadithen som säger att man ska ta nytt vatten är svag. Utan det som har nämnts är att man använder samma vatten för att stryka över huvudet och öronen. Och öronen är en del av huvudet. Därför ska de strykas och inte tvättas. Och den är färgda. Ansiktet tvättas. Huvudet stryker man över. Om öronen skulle vara en del av ansiktet skulle vi tvätta dem. Men de är en del av huvudet. Så därför stryker vi bara över öronen. Och som sagt, vad man gör det här en gång. Och vad gäller kvinnan som har långt hår. Eller om en man har långt hår. Hur mycket måste han då stryka? Måste han stryka till håret slutar eller? Till hårfästet i nacken. Och sen att man tvättar fötterna upp till anklarna. Och anklarna faller in i fötterna. De måste också bli blöta. För det har nämnts i hadither. Att profeten alaihissalam, han såg vissa som gjorde wudu slarvigt. Eller de tvättade inte hälarna. Och så sa han wailul lil aqabi minan nar, ve till hälarna som är i elden. Och den hadithen visar Bukhari och Muslim. Så man måste tvätta hela foten inklusive anklarna och fotknölen och hälen. Allting måste bli blött. Och det är också sunna att man tvättar mellan tånaglarna, tårna med lillfingret, att man för in det mellan tårna. Så att man är säker på att det blir blött. Och sen ett tertib. Att man gör det här i rätt ordning. I den ordningen som har nämnts i Koranversen. Och det är också det som har nämnts i profeten Sunna. Alaihissalam. Så man får till exempel inte tvätta armarna före ansiktet. Och inte heller stryka över huvudet. Före det att man tvättar armbågarna och så vidare. Men vad gäller att tvätta vänster hand före höger. Vad säger vi om det då? Är det tillåtet? Ja. Vänster fot före höger fot. Är det, vadå, wudu blir batil om du gör det? Nej. Sheikhen säger att wudun är korrekt. Ijma'an. Alla de lärda är överens om att ens wudu är accepterad. Den är korrekt. Men det är khilaf al-awla. Man har lämnat det som är bäst. Och al-Hafid ibn Hajar och Nawawi nämner en princip i sharian som är att det är rekommenderat att börja med höger i allting som är takrim och tazyin. Allting som är fint och allting som förskönar. Allting som, där man gör sig vacker och så vidare. Allt som är bra gör man, börjar man med höger sida. Och motsatsen börjar man med vänster. Och så säger Nawawi, de lärda är överens om att det är sunna att börja med höger i wudu. Och den som inte gör det har lämnat det som är bäst och hans wudu är korrekt. Och det finns ingen annan åsikt i den här frågan som Ibn Qudama nämner. Så att om någon tvättar vänster före höger, vänster arm eller vänster fot, så är hans wudu korrekt. Okej? Okay? Så det är skillnad på ordning och höger och vänster. Det är två olika saker. Taib. Och bevis för att man ska följa ordningen är Koranversen och hadithen där profeten alaihissalam kom till berget i Mekka när han skulle göra hajj. Så kom han till Safa. Det finns två berg där, Safa och Marwa, som man ska gå emellan 7 gånger. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen börjar med att nämna Safa. Han säger inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Att sanningen så är Safa och Marwa från Allahs symboler. Så profeten alaihissalam när han skulle springa mellan de här bergen gick till Safa och så sa han ibda bima bada Allahu bihi. Börja med det som Allah började med. Och i en annan riwaya, vi börjar med det som Allah började med. Och Allah började med Safa före Marwa. Så sheikhen använder det här också som bevis på att samma sak gäller wudu. Vi börjar med det som Allah börjar med i versen. Okay? Och sen nämner de också att om man kollar i sunna så finner vi att alla hadither som beskriver profetens wudu alaihissalam följer den här ordningen. Så man måste följa ordningen som har nämnts i Koranen och i sunna. Och sen al-muwala, att man inte avbryter sin wudu. Att man då till exempel tvättar armarna och sen så går man iväg och äter 5 minuter och kommer tillbaka och stryker över huvudet. Det går inte. Okay? Men om det är någonting litet, du gör wudu och sen till exempel öppnar du dörren, du lägger på telefonen eller någonting sånt, det är helt okej. Okay. Det är inget fel med det. Och det som Ibn Uthaymin och vissa av ulema nämner, att det finns lite olika åsikter i den här frågan. Vad är det som räknas? När räknas en wudu som ogiltig och man måste börja om? Hur långt får man vänta? Och vissa av ulema säger att om kroppsdelen före har hunnit torka, då måste du börja om från början, om det har gått så lång tid. Och det är en ganska lätt princip att komma ihåg, eller? Så om du tvättar armarna och sen gör du någonting och när du ska stryka över huvudet så har armarna torkat, då måste du börja om din wudu från början. Taib. Men sheikhen nämner också att förutom om det som du sysslar med, det som avbryter din wudu, har med tvagningen att göra. Som till exempel att du måste bära upp vatten, vattnet tog slut eller någonting sånt under tvagningen. Och det skulle dröja lite, så är tvagningen ändå korrekt, säger sheikhen Ibn Uthaymin. Okay. Så om det har med själva tvagningen att göra, att om du har svårt att öppna skorna till exempel och ta av strumporna och du skulle hinna torka öronen till exempel, så är det ändå korrekt, för det har med själva tvagningen att göra. Taib. Och bevis på att man måste göra det här utan dröjsmål, att man inte ska avbryta sin wudu, är hadithen att profeten alaihi salatu wassalam såg en man som bad, och på hans fot, på hans häl typ, fanns det en liten liten bit som var torr. Så han beordrade mannen att gå och göra om sin wudu och sin bön. Och beviset är att om det skulle räcka, om ordningen, det här med ordningen att man inte ska avbryta, inte skulle vara ett villkor, då skulle han bara säga tvätta din fot. Men han sa istället gör om din wudu, vilket bevisar att man måste hålla rätt ordning och inte fördröja. En till sak som vi kan nämna här är att tesmiya, att då säga bismillah, att det är obligatoriskt, säger sheikhen. Och det här är en åsikt som har nämnts från Imam Ahmed och Al-Hassan Al-Basri, Ishaq ibn Rahoya. Och så finns det en annan åsikt som säger att det är rekommenderat, och det säger de flesta av de lärda. Och det har nämnts en hadith gällande detta: la wudu liman lam yadhkur ismullahi alayh, den som inte nämner Allahs namn har ingen wudu. Och den är berättad av Abu Dawud och andra från Abu Huraira. Och Sheikh Al-Albani säger att den är hasan. Och Al-Hafidh Al-Mundhiri och Al-Asqalani, alltså Ibn Hajar, säger också att den är hasan. Ibn Salah, Ibn Kathir och Al-Iraqi. Alltså många av de lärda säger att den här hadithen är godtagbar. Så det bästa är att man alltid säger bismillah när man gör wudu, för att vara på säkra sidan. Så det finns saker som är sunna när man gör wudu, som vi sa, att tvätta händerna innan man börjar. Att föra in vatten djupt i näsan är också sunna. En till sak som har nämnts av Abu Huraira radiyallahu anhu: en gång gjorde han wudu och tvättade armarna upp till axlarna på båda sidorna. De får ställa upp mina stolar. Aj, säg att du behöver mera stolar till tjejen. Ta den här vagnen. Någon får hjälpa honom. Tayyib. Abu Huraira radiyallahu anhu gjorde en gång wudu och tvättade armarna upp till axlarna på båda sidorna, och fötterna upp till knäna nästan. Och så sa han till personen som kollade på honom: så här har jag sett profeten sallallahu alaihi wasallam göra wudu. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Så de lärde sig att det ibland är det sunna att man gör det, inte alltid. För profeten sallallahu alaihi wasallam brukade inte alltid göra så, utan han gjorde så ibland. Annars skulle det ha nämnts att man alltid gör så. Nej, det har nämnts i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att han gjorde wudu och tvättade armarna upp till axlarna och fötterna upp till knäna. Och så sa han: så här har jag sett profeten sallallahu alaihi wasallam göra wudu. Okej? För vissa lärda säger att nej, det här är Abu Hurairas förståelse. För profeten alaihi salatu wasallam, han sa: den troendes smycken i paradiset kommer nå dit hans wudu nådde. Ja. Och han sa också i en annan hadith att entumul al-ghurrul muhajjaluna yawm al-qiyama min athar al-wudu. Att ni är, eller ni kommer vara som, ni vet en häst. Om du har 100 svarta hästar, så kommer en vit häst som har, eller en svart häst som har någonting vitt, de har det vita i ansiktet mellan ögonen, då kommer man känna igen honom, eller hur? Och han sa också: på samma sätt kommer jag att känna igen min umma på domedagen. För de brukade göra wudu på de här ställena. Alltså muslimerna kommer att lysa på domedagen på ställena de brukar göra wudu. Och så sa han: "Femen istata fel yutil ghurratahu." Så låt den som vi kan öka sitt ljus, ställena av ljus på domedagen. Och då säger vissa lärda, nej, det här är Abu Hurairas förståelse. Han själv sa det här att man ska lägga till. Men den här hadithen är klar och tydlig, att han sa, jag såg profeten alaihi salatu wasalam göra wudu på det här sättet. Alltså upp till axlarna och till knäna nästan. Vi kan ta en fråga sen. Och det är också Imam Shafi'is madhab, som Nawawi nämner, att det är rekommenderat. Och efter wudu är det rekommenderat att man säger shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Och profeten alaihi salatu wasalam, han sa, den som gör det kommer paradisets 8 dörrar att öppnas för, och han får gå in genom vilken han vill. Och det lades också till i Tirmidhi, Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och Allah, gör mig bland de som är rena och de som vänder sig till dig i förlåtelse. Och det finns många hadither som nämner hur bra det är att göra wudu. Bland dem är hadithen som vi nämnde, att personen kommer få ljus på domedagen. Hans smycken kommer, han kommer få mera smycken i paradiset. Det har också nämnts i en hadith att när den troende gör wudu och tvättar ansiktet, så faller alla synder ut som han har sett. Allting haram han har kollat på, allting haram han har lyssnat på. Och när han tvättar händerna och armarna, så faller allting haram ut som han har rört. Och sen fötterna, allting haram han har gått till. Så att han går ifrån wudun syndfri. Och profeten alaihi salatu wasalam, han sa också, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat wa lan yuhafidhu 'ala al-wudu illa al-mu'min. Vet att den bästa av era gärningar är bönen, och ingen bevarar sin wudu förutom en troende. Alltså, det betyder att en person som ständigt gör wudu, när han bryter sin wudu, är en troende. Det är ett tecken på att personen är en mu'min. Och den hadithen finns i Ibn Majah, och den är sahih li-ghayrihi. Profeten alaihi salam fick en uppenbarelse, och han såg Bilal radiallahu anhu och hörde hans fotsteg i paradiset. Och han frågade honom, ja Bilal, vad har fått dig att gå in i paradiset? Och då så sa Bilal, typ, jag vet inget speciellt förutom att varje gång jag ska göra adhan så gör jag wudu. Och varje gång jag gör wudu så gör jag 2 raka. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, det är på grund av dessa. Så att ständigt vara på wudu är någonting bra. Och det är också någonting som håller shaitan borta. Bi'idhnillahi ta'ala. Vad som också har med wudu att göra är att stryka över strumporna. Och det här är något som är väldigt aktuellt för de som bor i Sverige, i kalla länder. Och generellt i hela världen. Att stryka över sina strumpor är en ruhsa, en underrättelse från Allah subhanahu wa ta'ala, en gåva. Privilegier. Och en fråga här. Om du har wudu och har satt på dig strumpor och ska göra, du tappar din wudu och ska göra ny wudu, vad är bäst? Att du tar av dig strumporna och tvättar fötterna, eller att du stryker över strumporna? Vilken är bäst? Ja? Vad säger ni? Nej, det är bättre att man stryker. Okej? Okay? För Allah subhanahu wa ta'ala tycker om att man tar hans privilegier och hans underlättelser, på samma sätt som man tycker om att man gör de obligatoriska sakerna. Det är tillåtet i islam att stryka över strumporna, vare sig de är skinnstrumpor eller vanliga. Man kan också stryka över turbanen i wudu, om man har en turban. Och kvinnan kan också stryka över hennes khimar, över hennes jilbab, hijab, om hon är på ett ställe där det är svårt att ta av sig hijab. De lärde nämner att det finns 40 hadither som bevisar att man kan stryka över strumporna. 40 hadither som har nämnts från 80 sahaba. Vi kommer till det. Att stryka över el-shuf, över skinnstrumporna. Men vi kommer till inshallah och ta'ala. skillnaden på skinnstrumpor och vanliga strumpor. Men hela generella grejen är att det är tillåtet. Och det har nämnts mutawatir från 40 sahaba, 80 sahaba i 40 hadithen. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, han sa: jag var med profeten alaihissalatu wassalam på en resa. Och när han gjorde wudu, så alltså jag hjälpte honom att göra wudu, att hälla vatten och så vidare. Så jag gick ner för att ta av hans strumpor. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: låt dem vara, för jag satte på mig strumporna i ett rent tillstånd. Och så strök han över strumporna. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Villkoren för att man får stryka över strumporna är att man har satt på sig dem efter att man har gjort wudu eller ghusl. Det är första villkoret. Och att vissa lärda nämner också att strumporna måste vara halal. De får inte vara stulna. Och att de ska inte heller vara najis. Det ska inte vara någonting smutsigt på dem. Men samma sak här. Vi har nämnt det tidigare. Det här med att de ska vara stulna och så vidare. Det är korrekt att stryka över stulna strumpor. Men personen får synd på sig. För att han har stulna kläder på sig. Och för att han har stulit. De ska också täcka fötterna. Och de lärda säger att de ska kallas för strumpor. Det får finnas hål i dem. För ingen kan tro att sahaba, som var tusentals och fattiga, inte hade hål på sina strumpor. Det har inte nämnts i någon hadith eller athar att de måste vara hela. Så det är tillåtet att det är hål på dem. Men inte så mycket hål att de inte längre kallas för strumpor. Okej? Och ett annat villkor är att det är i den mindre orenheten. Alltså du kan inte stryka över strumporna när du gör ghusl eller har janaba. Det är inte tillåtet. Och sen vad gäller tiden, att det är inom tidsramen också. När man har gjort wudu och satt på sig strumporna, så får man stryka över strumporna ett dygn om man är bofast, och 3 dagar eller 3 dygn om man är resande. Och man börjar räkna det här dygnet från första gången man stryker över strumporna. Okay? Inte från tiden man satte på sig strumporna. Inte från tiden man tappade wudu. Utan från tiden då man strök över strumporna för första gången. Taib. Så om en person satte på sig, gjorde wudu 6 på morgonen. Tappade sin wudu 9. Och gjorde sin andra wudu 12 på dagen. Taib. Då får han stryka över strumporna fram till 12 nästa dag. Fast det är att hans wudu först gjordes 6 på morgonen. Och han tappade wudu 9 på morgonen. Men han strök första gången 9 på dagen. 12 på dagen. Så 1 dygn får man stryka om man är bofast, och 3 om man är resande. Och vart ska man stryka? Översidan eller undersidan av strumporna? Det här vet ni alla. Ja? Översidan. Ali radiyallahu anhu, han sa: om religionen skulle vara baserad på logik, så skulle vi stryka på undersidan av strumporna. Men jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam stryka på översidan av strumporna. Så den här athar är väldigt fin. Och det finns bevis i den på att religionen inte är baserad på logik, utan den är baserad på ittiba. På att man följer profeten Muhammad alaihi salatu wasallam. Och nu kommer vi till det här med att stryka över strumpor. För ingen av oss har ju skinnstrumpor, utan vi har vanliga strumpor. Och många människor har fått för sig att man inte får stryka över vanliga strumpor. De måste vara skinn. Och det här är fel. Det är en åsikt som finns, men det är en svag åsikt som inte har några bevis. Den har inget stöd. Tirmidhi säger: bab ma jaa fi mas' ala jawrabayn wa na'alayn. Kapitlet att det är tillåtet att stryka över strumporna och skorna. Okej, så heter kapitlet. Och så nämner han hadith Mughira radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam gjorde wudu och strök över sina strumpor och sina sandaler, eller sina na'alayn, alltså sina skor. Och ordet som används är jawrab. Och det betyder strumpa och inte skinnstrumpa. För ordet för skinnstrumpa är chuff. Och det har också nämnts från väldigt många sahaba. Jag fann 8 stycken. Det är autentiskt berättat från 8 av sahaba att de strök över sina tygstrumpor då. Jorab, vanliga strumpor. Jag ska nämna några här. Det har berättats att Ibn Umar radiyallahu anhuma strök över sina strumpor. Och att han sa att stryka över strumporna är som att stryka över skinnstrumpor. Alltså att stryka över vanliga strumpor är som att stryka över skinnstrumpor. Och den här finns i Ibn Abi Shayba och Abdurrazzaq. Och alla de här athar som vi nämner finns i de här källorna. Böcker som heter Ibn Abi Shayba och Abdurrazzaq. Och de är alla autentiska. Det här var Ibn Umar. Han var en av de kunniga sahaba. Ibn Mas'ud säger också att man kan stryka över vanliga strumpor. Uqba ibn Amr och Anas ibn Malik. Och Anas ibn Malik sa, han brukade kalla vanliga strumpor för chuff, för skinnstrumpor. Han säger att man kan kalla båda för samma sak. Och han strök en gång över strumpor som var gjorda av hår. Abu Umama är också en sahabi som strök över sina vanliga strumpor. Ali och Bara ibn Azib och Sahl ibn Sa'd. Så 8 sahaba har strykit över strumporna. Det har inte nämnts från någon att det inte är tillåtet. Så utan tvekan är det här som är den korrekta åsikten. Och Ibn Taymiyyah nämner också qiyas, att man kan jämföra det. För det, vi hakar inte upp oss på att det måste vara skinn, utan Allah har tillåtit det för att det ska underlätta. Och då spelar det ingen roll om det är skinn eller tyg eller bomull. Utan det viktiga är att det underlättar. Och att det täcker foten. Det är det som är viktigast. Taib, om man tar av sig strumporna, bryter man då och då?
Nej.
Va? Nej? Ja? Om du har gjort wudu och tar av dig strumporna utan att ha brutit wudu. Nej, du bryter inte wudu. Du kan be. Och det har berättats autentiskt från Ali radiallahu anhu att han gjorde wudu, strök över strumporna, tog av dem och bad. Okej?
Okay.
Ibn Taymiyyah säger att det är som att raka håret. Om man stryker över håret och sen raka håret, då har du kvar wudu. Och så är det samma sak. Tayyib. Vi går vidare. Ghusl, att man duschar om man är oren. Ghusl gör man på 2 sätt. Man kan göra det på 2 sätt. Ett kallas för tillräckligt och ett är sunna. Det tillräckliga sättet är att man har avsikt och att man får vatten på hela kroppen. Och även sköljer munnen och näsan. Det som är sunna är att man har avsikt, gör wudu, eller tvättar könsorganet, gör wudu och sen häller vatten över håret, gnuggar håret och tvättar höger sida och sen vänster sida. Det är det som är sunna. Men båda är korrekt. Och sen tayammum, att man renar sig med jord. Och det är tillåtet om man inte har vatten. Eller man har lite vatten som man behöver för att dricka. Okej, okay? Om du ska ut på en resa. Då bara har med dig några liter vatten. Och ska gå jättelänge. Så kan du inte göra wudu med ditt vatten. För då kommer du att dö av törst. Eller då är det tillåtet att göra tayammum. Och profeten, alaihissalatu wassalam, han sa, jag har fått 5 saker som ingen annan profet har fått före mig. Och bland dem var att han sa, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah har gjort jorden renande för mig och en moské. Hela jorden är renande och det är en moské. Så vart man än befinner sig, vem det är från min umma, så kan han be. Han kan rena sig och han kan be. Och det var en gång en sahabi som var ute på en resa. Och blev junub, alltså den stora orenheten. Och hade inget vatten. Så han började rulla sig i sanden. Och då så sa profeten alaihissalam till honom när han kom hem och berättade. det skulle ha räckt att du slår dina händer i marken en gång. Och sen stryker vänster över höger hand. Och sen över ansiktet. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Det är så man gör till Yamum. Man slår händerna en gång i marken. Stryker höger på vänster. Och sen stryker man över ansiktet. Och lika mycket som när man gör wudu. Alltså hela ansiktet. Och man behöver inte ta in sand i näsan och munnen. Och man behöver inte heller ta upp sand till armbågarna. Utan det är upp till vristerna. En annan riwaya nämner också att man kan blåsa. Han slog händerna i marken och blåste bort dammet som var kvar på händerna. Och började med ansiktet. Och sen händerna. Så du kan, eller började med händerna, ansiktet och sen händerna. Så båda har nämnts autentiskt. Du kan först göra händerna eller först göra ansiktet. Det spelar ingen roll. Om man har tayammum så länge man har wudu. Alltså tayammum är som wudu. Det som bryter wudu bryter tayammum. Toalettbesök och så vidare. Du kan göra flera salah med samma tayammum om du inte har brytit din wudu. Men det finns en extra sak som bryter tayammum. Och det är vad? Att vatten kommer. Om du inte hade vatten. Eller om du var sjuk. Och det här är viktigt. Vi ska nämna inshallah och ta'ala det här med sjukdom. Om man är sjuk och inte kan använda vatten och gör tayammum. Om man har blivit frisk och kan använda vatten, då måste man använda vatten. Och då bryter då ens tayammum. Och tayammum kan vara istället för både wudu och ghusl. Okay? Vissa tror att tayammum gäller bara wudu. Men om du är i öknen till exempel och inte har vatten. Och skulle vara med din fru eller få en våt rum och så vidare. Så kan du göra tayammum. Det är helt okej. Eller du ska göra det. Du måste göra det om du ska be. Om du inte har vatten. Samma sak om du fruktar kyla. Att du ska bli sjuk. Det var också en sahabi som var ute och reste. Och fick en våt dröm. Och sen när han vaknade. Så var det iskallt. Så han gjorde tayammum. Och så var han imam. Han ledde folk i salat. Och så berättade han det här för profeten. Och då så sa profeten. Sallallahu alaihi wasallam. Bad du med dina sahaba fast du var junub? Han sa, Allah subhanahu, då sa sahabin, Allah subhanahu wa ta'ala säger, kasta er inte i ert eget fördärv. Alltså, ta inte självmord. Och då så smilade profeten alaihi salatu wasalam och sa ingenting. Alltså, han godkände vad den här mannen hade gjort. Så det är tillåtet också om man skulle vara ute i skogen i Sverige, mitt på vintern, att man gör tayammum. Och då kommer en viktig fråga. Vad gör man tayammum på? Hur gör man? Måste det vara sand? Ja? Och det är just det som många inte har förstått. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att det ska vara sa'idan tayyiba. Det ska vara jordens rena yta. Tayyib, alltså ren, god typ. Sa'id har folket av språk förklarat som jordens yta. Och det är inte bara sand. Eller grus eller sten. Utan det är jordens yta. Så det kan vara en gräsmatta. Det kan vara vad som helst. Så länge det är jordens yta. Och det är rent. Som man gör tayammum med. Ja. Vi kommer till det exakt nu. Eller? Hur ska man rena sig om man är sjuk? Tayyib. Ibn Uthaymin rahimahullah, han har en liten kort grej på två sidor om hur man renar sig när man är sjuk. Och vi ska avsluta med att läsa den här inshallah och ta'ala. Och han börjar med att nämna att religionen är lätt. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah har inte lagt någon svårighet på oss i vår religion, utan religionen är lätt. إِنَّ دِينَ يُسْر. Som profeten a.s. sa, religionen är lätt. Och han sa också, om jag har beordrat er med någonting så gör det så gott ni kan. Och ibland kan man inte göra vissa saker som man har beordrats med. Och då går man vidare till det som är lättare. Sheikhen säger så här. Det är obligatoriskt för den sjuke att rena sig med vatten. Då han gör wudu. Eller att han gör ghusl om han behöver göra ghusl. Men om han inte kan rena sig med vatten på grund av att han är ajiz, alltså han kan inte, han är inte kapabel till att gå och hämta vatten och så vidare, han kanske ligger på sängen, eller han är rädd för att hans sjukdom kommer att öka, som en person som har en brännskada till exempel. Om han tvättar sig 5 gånger om dagen och duschar och så vidare, så kanske det inte läker, eller hur? Då behöver han inte använda vatten. Eller han är rädd för att hans tillfriskning ska fördröjas. Han är rädd för att hans tillstånd ska förvärras. Eller att tillfriskningen ska fördröjas. Då är det tillåtet att göra tayammum istället för wudu och ghusl. Och så säger sheikhen, hur gör man tayammum? Man slår händerna på marken en gång. Stryker över hans ansiktet och händerna. Och så säger sheikhen, om man inte kan rena sig själv, då ska någon annan göra wudu åt dig. Någon annan person ska tvätta dina kroppsdelar. Eller göra tayammum åt dig. Så den här personen tar då dina händer och slår dem på marken. Och sen stryker han över ditt ansikte och dina händer. Eller som Sheikh bin Baz också säger, att man kan ha en påse med sand i sjukhuset. Eller Sheikh Albani när han var sjuk hade en bricka med sand under sängen. Så när han gjorde wudu så slog han bara händerna på den här brickan. Okej? Okay? Så man kan ha med sig det. Och även om man skulle vara sjuk och inte vara i sjukhuset, kan man ha en påse med sand i fickan eller någonting sånt. Det är helt okej. Okay. Nej. Men om man har ett sår på vissa kroppsdelar, så ska man tvätta det med vatten om man kan. Men om man skadas av att tvätta det med vatten, ska man stryka över såret. Man bara fuktar handen lite och stryker över det snabbt. Men om man även skulle ta skada av det här, då gör man tayammum. Okej? Okay? Så ni förstår det här, att man förflyttar sig alltid neråt. Kan man, gör man det som man klarar av. Sen går man vidare till att stryka. Kan man inte det, då gör man tayammum. Och sen kommer sheikhen nämna, kan man inte göra tayammum, då ber man utan wudu. Förstår ni? För som vi sa, profeten alaihi salatu wasalam, han sa, om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Ibland kan du inte. Taib, om man har gips eller bandage eller ett stort plåster, så säger sheikhen att man stryker över det istället för att tvätta det. Och man behöver då inte göra tayammum. Utan man stryker. Om du har till exempel gips på en armen, du gör wudu som vanligt. Och istället för att tvätta armen, så stryker du bara över den. Och så säger sheikhen också att den som är sjuk måste rena sin kropp från orena saker. Najasat. Avföring och urin och så vidare. Men om han inte kan, han ligger på sängen och är förlamad eller någonting, så ber han ändå. Fast han har de här sakerna på kroppen och han behöver inte ta igen bönen. Om han kan byta kläder och de är smutsiga, måste han göra det. Eller måste göra rent dem. Om han inte kan, så ber han ändå och hans bön är korrekt. Och sen måste den sjuke också be på någonting rent. Alltså sängen kan inte vara smutsig, full med najasa. Utan han måste be på någonting rent. Och om han inte kan, så ber han ändå. Och hans bön är korrekt. Men sheikhen säger här en viktig punkt. Det är inte tillåtet för den sjuka att försena bönen tills tiden går ut. På grund av att han inte kan göra wudu eller tayammum och så vidare. Utan om han inte kan göra wudu eller tayammum, så ber han ändå. Utan att ha renat sig. Samma sak att han kanske inte kan vända sig mot qibla. Och tiden för bönen håller på att gå ut. Då ber han ändå åt det hållet som han ligger. Om han inte kan vända på sig. Nej, men han behöver inte ta igen de här bönerna. Okej? Okay? Så, jag hoppas ni förstår. Om du har ett litet sår. Och du kan tvätta det, måste du tvätta det. Om du har ett sår. Och fruktar att det ska bli värre. Eller det inte kommer läka. Så kan du stryka över det. Och kan du inte stryka så gör du tayammum istället för att tvätta det här. Det här om det är öppet alltså. Då gör du tayammum istället för den här kroppsdelen och tvätta resten av det du kan. Samma sak med rusul. Om du har en arm som är bränd och du kan tvätta hela kroppen eller bada, så gör du det. Och för armen så gör du tayammum. Okej? Okay? Du gör det du kan. Det är det som är viktigt. Men om du har ett bandage eller gips på kroppen, så stryker du bara över bandaget eller gipset. Och du behöver inte göra tayammum för den här kroppsdelen. Okej? Okay? Och det var det som vi hade att nämna idag. Det var ganska många saker. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka att prata om bönens villkor.